En podcast från Sportbladet.
Hello, my name is Robert Laul. I'm a sports reporter at Swedish newspaper Aftonbladet, Scandinavia's biggest daily. It's a kind of trend in Sweden that when you have a pod, you do an English version. We have seen it from the famous Philip and Fredrik and from the pod called Värvet. And now we have an idea that we're gonna make Allsvenskan a little bit more big international. So that's why this is our English version about of 51% football, working class pod of the people of Sweden. I'm sitting here with my colleague, my weapon carrier, Oscar Monson from Skåne, also named as half Danish. Hello, Oscar. What do you think about our idea to make this pod in English?
Well, I'm a little bit shocked, to be honest.
Yeah?
I wasn't prepared to talk in English.
Yeah?
But
Is that a problem for you?
No, you know, if the people's pod have ambitions to grow and get bigger,
yeah?
Perhaps we should take it in English.
Yeah? And the subject for today, we will, as we always do, a kind of radio show when we take an article from a newspaper and read the quotes and the questions. We will talk about how more Svensk football. We will talk if Champions League is that a good thing for Swedish football, and of course we will talk about the national team of Sweden, because it's the coach Erik Hamrén. He will pick out the squad for a friendly against Estonia and first European qualifier against Austria.
Yes. Ska vi fortsätta på engelska?
Ja, vad fan, vi ska ju göra det här och liksom sälja in allsvenskan internationellt. Då måste vi prata liksom engelska för våra internationella lyssnare.
Okej. Okay,
ja. Eller tycker du att det kanske inte är någon bra idé att det är liksom internationella suget efter allsvenskan inte är riktigt där än?
Vi ska väl diskutera det lite. För det är det som jag har förberett mig på här. Det är ju dels den diskussionen hur mår svensk fotboll, och Champions League, är den bra för svensk fotboll, och lite landslag. Plus att jag försökt liksom mentalt ställa in mig på att bli chippen i en radioteater, vilket jag har vånda över. Men det här men ditt liksom språkexperiment var jag inte med på.
Det var du inte med på. Du känner att det kan bli lite mycket då om du har vånda för att imitera chippen här, säger du, att även behöva imitera chippen på engelska, det kan bli lite tufft.
Alltså att imitera chippen är mycket, mycket jobbigare än att prata engelska en hel podd, kan jag säga.
Du ska få förbereda dig lite till för din chippen-imitation. Men vi börjar väl som vi alltid brukar, med att kolla av läget och vad har hänt sen sist, helt enkelt. Det har gått en vecka sedan vi klev tillbaka från semestern. Och vad har du gjort, Oscar Monsen, och vad har du varit iväg på?
Jag har varit på bröllop i helgen faktiskt.
Jaha. Vem gifte sig?
Vår gode vän och kollega Kristoffer Bergström gifte sig.
Just det hörde jag rykte om.
Och jag var toastmaster där.
Ja.
Och det var ett riktigt rövarbröllop.
Som det ska vara.
Ute i skogen.
Oh, fy fan.
Vi dansade tango bland annat.
Uh-huh.
Med en finsk tangoinstruktör i ryggen.
Var Simon Bank där? Jag försökte få honom att dansa tango när Argentina bara närmar sig VM-finalen nere i Brasilien. Så hade jag ju dansat samba i någon månad där nere. Då svidade jag om till, eller svängde om till tango istället. Men fick inte med Bank på det heller.
Nej, han var inte där. För att Simon hade inte... Han hade en plan att komma dit. För han befann sig i Berlin och har varit på sim-EM där.
Just det.
där Sara Sjöström vann allting. Och han tänkte liksom, om Sara inte riktigt lyckas så skiter jag i sista dagen, så drar jag på bröllop istället. Men Sara gick ju väldigt bra där och var het i allmänheten där. Allmänhetens öga, så han fick stanna kvar. Han skickade telegram däremot som jag läste upp då som toastmaster. Okay. Och Simon är ju skicklig på att formulera sig, så han skrev ju ett helt fantastiskt telegram då, som han läste upp. Och det kom väldigt bra, för att Kristoffers och min och förmodligen Dins förre chef Mikael Paroma skickade också telegram precis innan, och så stod det, och så, där det bara stod gratta bruden till 2+. Det var allt.
Ja, det var inga problem för Simon att bräcka det. Något som jag tror att våra lyssnare är ännu mer intresserade av än dina bröllopsbesök är om du har gjort något och varit på något i fotbollssammanhang.
Ja, mycket seg i skallen åkte jag till Friends Arena då, dagen därpå, och kollade på AIK Häcken, en match som hamnar i skymundan av en superettan fight i samma stad, för att Hammarby Ljungskile lockade 31 000 och lockade 14 000. Och det var liksom, det var säkert på läktaren, det var ett underlag som vanligt där, de har lagt ut en ny matta som är skitdålig den också. Men matchen var ganska kul faktiskt, det hände en massa, men de roligaste matcherna sett den här säsongen, så det kanske vi pratar lite om.
Det tycker jag. Om jag ställer samma fråga till mig själv då, vad jag har gjort, så var jag ju precis på den där andra matchen i Stockholm då, den som lockade 31 000.
Drog du vinstlotten då egentligen? Eller hur?
Ja, alltså det kan ju vara lite, kan man ju lämna där, i och med att du då kom från ett bröllop och var lite halvseg, så fick vi ju sätta dig på liksom nyhetsvärdering nummer 2 då, om man säger så. Men vad jag förstod så gjordes ju nyhetsvärderingen att det största som hände i svensk fotboll den här söndagen, det var inte det allsvenska toppmötet som man ändå får kalla AIK Häcken, utan det var då det toppmötet i Superettan mellan Hammarby och Ljungskile, just av den anledningen att det drog så himla mycket folk då. Och det är lite ovanlig nyhetsvärdering givetvis, men de flesta redaktioner gjorde ju exakt samma nyhetsvärdering, alltså det var ju det som liksom placerades först i tidningarna dagen efter, och det var det som liksom toppade nätet framför den här AIK Häcken-matchen då. Så att journalisterna gjorde ju i alla fall den bedömningen att just den här superettan-mötet då var liksom en större nyhetshändelse än vad det hade ett större och högre allmänintresse än vad AIK Häcken hade.
Jag tycker det är en ganska rimlig bedömning. Alltså publiken är ju en rätt bra indikator där. Alltså hur stort är allmänintresset? Ja, hur många har kommit?
Ja.
Det säger ganska mycket.
Så vi resonerar i många andra sammanhang när vi liksom värderar hockey, fotboll framför andra idrotter, liksom framför till exempel ridsport, eller när liksom nöjet värderar Melodifestivalen framför körsång är jättestort, massa som är ute och sjunger i körer runt om i landet här, massa som rider och så vidare, det får inte så mycket utrymme i media, utan man går ju väldigt mycket på arenaidrotterna, vilka är det som drar idrott, eller vilka är det som drar publik till själva liksom matcherna framför utövare. Jag menar, här var det ju dubbelt så mycket människor på Hammarby-matchen som det var på AIK-matchen.
Nej, men det är en rimlig bedömning tycker jag. Framförallt för oss då, alltså som kvällstidning. Vi är ju kommersiella och vi har inget public service-uppdrag att svara upp till, och då kan man faktiskt välja, även om det kanske är bra att vi breddar oss lite. Men jag var ju på matchen innan där som Hammarby spelade mot Sundsvall. Det var ju också ett toppmöte. Och då var det ju, det var inte 31 000 men det var 25 000. Och den ljudnivån där var bland det värsta jag varit med om. Alla kategorier, alltså det var liksom 25 000 och det kändes som varenda en bara stod upp och bara skrek rakt ut liksom. Jag skrev en krönika efteråt om att det var svårt att analysera en match när det ringer i ens huvud, för jag trodde jag hade fått tinnitus där efteråt. Det var liksom den här signalen som var kvar efter sån urladdning var det då. Och i den matchen då så hämtade Hammarby upp 0-2 till 2-2 på slutet. Efter att Sundsvall helt obegripligt gått ner på en fembackslinje och tappat allt, så Hammarby bara fick komma tillbaka i matchen. Fick de dessutom en straff ganska billigt.
Så var det inte i det här mötet mellan Hammarby och Ljungskile då. Det var ett himla bra drag i början och så, men det mattades lite lite, och jag menar det var kanske inte så konstigt då. Jag menar hela andra halvlek var ganska så här frustrerande för Hammarby i och med att de tryckte på så väldigt och hade så mycket avslut utan att få in bollen där. Jag tänkte att, jag menar, väldigt mycket av det här försnacket och snacket runt matchen har ju handlat liksom om publiken på alla sätt och vis, och det förstås rätt och riktigt, men jag tänkte ställa en lite mer fotbollsmässig fundering här i podden, och det är alltså att när det blir den här typen av matcher, Hammarby har 27 avslut, det kändes som de hade 100, många var i bra läge, ganska tätt utanför straffområdet, de har fått in bollen, det tycker jag är en av de svåraste matcher att liksom analysera och beskriva, för att de matcherna gör ju fansen så oerhört besvikna. Samtidigt är det ju, det är ju inte dåligt att, visst nu var de en man mer Hammarby, men det är inte dåligt att komma till så oerhört mycket chanser. Jag menar, när man har hållit på med fotboll så vet man någonstans det, att liksom, det handlar om att ta sig till lägena. Och sen så i vissa gånger så får man inte in bollen. Det beror givetvis på att man inte har tillräckligt skickliga avslutare och så vidare. Men det är ändå liksom att nå chanserna som man bygger upp sin taktik för. Hur kommer vi till chanserna? Och sen sätter man dem inte alltid. Det där blir ganska svårt då liksom, när man ska analysera det sen efteråt. För att folk är så jävla besvikna. Och själv går det lite... Jag kan inte döma ut Hammarby efter en 0-0-match när de hamnar, när det ser ut som de gör. När det ser ut som det gör. Nanne Bergstrand sa en bra grej på presskonferensen. Han tittade ut över presskåren och så sa han, ja, men här sitter många erfarna människor och de vet att det kan bli så här ibland. Vi är ju tillbaka på liksom 0-0 mot Trinidad Tobago, den här klassiska efteråt där Lasse Lagerbäck har väldigt svårt att kritisera laget mot bakgrund just av att de har skapat så oerhört mycket chanser.
Mm. Där är ju Lasse... Han har ju en poäng då, såklart. Alltså i normalläget i den matchen mot Trinidad så hade ju Sverige gjort 2-0.
Ja.
Men det roliga med Lasse Lagerbäck där, att han har liksom, du vet, att man kan ha örat mot marken. Att man ändå kan känna efter lite. Det är liksom, det slår inte Lasse att Sverige i det läget med jättestora förväntningar, att ett riktigt bra lag möter Trinidad då med typ 1 miljon invånare som aldrig varit i VM. Och det blir 0-0 liksom.
Alltså, det är också hans styrka.
Ja, det är det ju. Men han kunde ju liksom bara för taktikens skull skulle han ju säga att vi är givetvis besvikna, vi borde ha vunnit den här matchen. Ja. Och sen skulle han kunna komma till sin analys. Men Lasse skiter i det liksom. Ja. Men jag tänkte på det, när det var så mycket folk och de radar upp chanser då, och alla förväntar sig att de ska spöa lilla Ljungskile, även om Ljungskile då är ett topplag som har tagit eller lika många eller till och med en mer poäng en Hammarby, kom det någon gång till det läget att liksom folk började skratta på läktaren? Alltså att man blev uppgiven istället?
Nej, det kände jag väl aldrig riktigt, utan det står väl någonstans för mycket på spel när det är en sån toppmatch. Jag kände inte att det var särskilt många som skrattade åt det, men jag förstår precis vad du menar, för att
det skulle
kunna vara så liksom att man liksom, ja, till slut är det enda som återstår, för att bolljäveln går inte in, va. Men det var väl inte riktigt känslan där.
Det var ett sånt läge i fjol när Hammarby mötte Falkenberg på hemmaplan. Det var i slutet av sommaren. Och det var liksom sista chansen, kändes det för som Hammarby, att de skulle haka på. Och Hammarby ledde serien då. Men det var fortfarande så att ingen tog dem riktigt på allvar. Liksom. Alltså, Falkenberg kan inte gå upp i allsvenskan. Mm. Tänkte många då. Och det blev det ju 0-3 den här matchen. Falkenberg spela på sitt sätt med sina... Slog mig nu, för övrigt när jag såg de senaste, att de spelar så oerhört rakt 4-4-2. Och spelarna vet precis vilka löpvägar de ska ta alltid då. Framförallt i försvarsläge. Men då vann Falkenberg med 3-0. Mattias Adelstam, Hammarbys så utskällde anfallare där, missar öppet mål från 2 meter på ett inlägg vid ställningen 0-2, tror jag. Och då blev det bara den effekten. Så jag bara tittade mig runt liksom, och folk bara skrattade. Alla utom sportchefen Gustav Grauers, som liksom bara reste sig upp och gick. Och när jag liksom tittade på honom precis innan han sprang ner där, så såg man att han hade bara tårar i ögonen. Och sen var han borta en vecka senare. Så det är ju en anspänning verkligen alltså, när Hammarby spelar.
Det var ju roligt med Ljungskile får man väl ändå säga då. Alltså jag menar, de, nu är de väl tvåa då. De ledde ju Superettan inför den här matchen. Då.
Ja, de är en poäng för Hammarby.
Ja, och de, alltså bilden av hur Ljungskile spelar fotboll är ju cementerad. Men de spelar ju inte den här Bosse Wålemark-fotbollen längre som de gjorde bland annat på min tid då med ett rakt 4-4-2 långa bollar upp. Utan det är ju ett väldigt spelande lag och jag menar, de är vana att spela inför för 1000 pers på Skarsjövallen och kommer då till 31 000 på Tele2 Arena och är helt oberörda av det. Spelar sitt spel. Det är faktiskt de som liksom tar matchinledningen. Det är de som liksom vill framåt av egen kraft i första halvlek. Det är Hammarby som på sin hemmaplan inför den här jättepubliken får kontra på Ljungskile och den där matchbilden ändras egentligen inte totalt förrän Ljungskile får en spelare utvisad. De har ett väldigt skickligt innermittfält, skickliga forwards och liksom välorganiserat då, så att där har ju skett någon form av liksom kulturrevolution under Torhavn och Freden får man säga. Och det är ju fantastiskt att de har gjort det och samtidigt har resultaten med sig och mycket väl kan gå upp i Allsvenskan igen, vilket är otroligt för den här lilla orten med ja, vad fan bor det där, 3000 invånare liksom och några elever på folkhögskolan.
Torhavn är väl lite en lite sån magiker eller som trollar med knäna eller
ja,
han gör väldigt mycket av väldigt lite är väl hans signum.
Ja, det får man ju definitivt säga. Han hade ett roligt uttalande efter matchen där man brukar säga att fan vi spelar mot 12 man idag. Man tycker att man har domaren emot sig. Torhavn och Freden sa det, fan vi var 10 mot 13 idag och då menar han på att de fick en felaktig utvisning. De hade domaren mot sig och publiken så att Hammarby var 13 man och de var bara 10.
Ja, just det. Bayern fans har ju tilldelats nummer 12 också, officiellt. Ja. Det försökte vi göra en grej på för något år sedan. Då hade vi en julkalender i december och då ringde vi upp den första december, så hade vi förberett ett knäck med någon som hade nummer 1, alltså idrott, och sen 21 december så var det ju Foppa Forsberg som berättade om relationen till sitt nummer. När det var nummer 12 så försökte jag ringa upp Bayern fans och prata om det, men då fick jag reda på att de fortfarande bojkottar oss. Ja. I vart fall. Det var mycket oklart varför. Det fick jag liksom inte någon klarhet till. Men då fick jag ringa till MFF Support istället då, så fick de den lilla trevliga uppmärksamheten.
Ja, det där med bojkotter brukar jag oftast slå tillbaka på den liksom som ägnar sig åt bojkotterna. Det har vi gått igenom många gånger. Det verkar som att du har värmt upp ditt munläder här nu, Oskar Månsson, och att vi kan kasta oss rakt in på ett av våra fasta moment, ett av våra få fasta moment i Folkets podd, nämligen våran radioteater.
Det här, okay? Nej, det gör det inte.
Du ska få några sekunder till då, för att då kan jag förklara för lyssnarna här vilken artikel vi har valt att göra radioteater av denna gång. Och det är en gammal klassiker skulle jag vilja kalla det. Den är alltså från, när fan är den ifrån egentligen? Den är så, från så länge sedan så det förstår för fan inte ens datum utmärkt här. Det måste vara tillbaka på 2004 va?
Är det så långt tillbaka?
Ja, jag tror det är alltså. Chippen kämpade för sitt liv i sjödrama och det kanske egentligen inte är någon rolig grej, för att bakgrunden är ju att Christian Chippen Willemsson och hans kompisar stack ut på en jetski. Tre man och var en tresits jetski kan vi berätta och det går åt skogen så att de kapsejsar ute i havet. Som tur var har de en mobiltelefon med sig så att de kan ringa efter hjälp, men när de får hjälp, det kommer ut en båt och plockar upp dem, då ramlar en av Chippens kompisar av båten och de har redan legat länge i det här ganska kalla vattnet då, så att det var en väldigt dramatisk händelse. Men när Aftonbladets Mattias Larsson, han är ju på Kvällsposten nu för tiden, får tag på Chippen efteråt, så har Chippen hunnit samla sig ganska bra. Vi hoppar in en bit in i artikeln här och ställer frågan till Christian Chippen Willemsson: hur lyckades du behålla lugnet?
Ja, just då var jag inte så nervös, för jag har bott vid havet i hela mitt liv och en jävel på att simma. Dessutom hade vi regnkläder och flytvästar på oss, så det var ingen fara.
Hur reagerade du själv?
Ja, jag försökte bara hålla mig lugn. Det märktes ju ganska snabbt på båten att vi trillat i.
Hur hade det gått om du inte hade haft med din mobiltelefon?
Jag har ingen aning, då vet jag inte vad jag hade gjort.
EM-slutspel förra månaden, nedslagen i Sölvesborg förra veckan och nu i sjödrama. Det har varit en hektisk sommar.
Ja, det händer grejer, på gott och ont, men det är alltid kul med lite action.
Vad gör du nu då?
Nej, vi la ut lite här hemma. Sedan blir det nog Killebomsfestivalen i Sölvesborg ikväll.
Och där är alltså artikeln slut. Alltid kul med lite action, säger Chippen efter att ha blivit nedslagen i Sölvesborg, EM-slutspelet och ett sjödrama som kunde kostat livet på både han själv och hans kompisar. Men han håller modet uppe här några timmar efteråt.
Han är ju alltid rolig att intervjua Chippen. Det händer alltid någonting. Det här tillägget till artikeln då, där de har gjort en liten faktaruta, är också bra. Där det står Chippen sommar. EM-slagsmål och skönad. 26.6 sätter sin straff mot Holland. 3.7 blir nedslagen i Hörvik. 10.7 hamnar i skönad vid Hanö. Det är väl packat på något sätt.
Jag försökte hitta det här att han hade blivit nedslagen där, men det lyckades jag inte gräva fram i arkiven. Jag vet inte riktigt om det var någon uppgift som Larsson fick fram i samband med den här, men den verkar i alla fall inte ha dokumenterats lika noga.
Ja, men det är kul med lite action i alla fall.
Ja, det är kul med lite action, och det är lite action på Chippen i Allsvenskan också. När vi spelade in vår senaste podd så såg vi fram emot att få se honom på Tele2 Arena mot Djurgården. Det fick vi inte, och Mjällby förlorade följaktligen med 4-0 där. De sparade honom då till matchen mot Helsingborg, och den var de ju nära att vinna om det inte vore för David Ackham då, som vände Mjällbys 1-0-ledning till 2-1. Helsingborg tog en viktig seger istället. Men Chippen gjorde ju mål där, och jag menar, han håller ju fortfarande.
Ja, verkligen. Bra i de här matcherna, det man har sett av honom. Nej, vi fick inte se honom då, men vi snackade med honom lite efteråt, och när vi läste upp den här intervjun, så kommer jag tänka på att nu är Chippen lite tillbaks. Okej, nu är han ju äldre och mognare, såklart, men han var ju väldigt skön och rolig liksom, och lite virrig och pratade först och tänkte sen på ett ganska charmigt sätt. Sen så blev han ju pullar med Zlatan, och då blev det nästan silencio och stampa ett tag. Och sen nu på senare år har han liksom kommit tillbaka till det gamla, kan man säga.
Ja, men Chippen gick ju i landslaget då från att komma in där då, om vi inte liksom pratar om vad han har gjort på planen och så här, utan hur han var liksom i gruppen, inbillar jag mig, och i umgänget med massmedier. Han gick ju lite från att vara klassens clown till att bli en av de tuffa killarna längst bak då, när han liksom började pola med Zlatan och så här. Då fick han ju liksom en plats ganska långt bak i den här spelarbussen, och då skulle han ju helt plötsligt ha ungefär samma attityd liksom som Zlatan och Henke och de här hade mot medierna, att här ska inte matas några gamla liksom. Så då slutar ju Chippen, då blir han plötsligt omöjlig att få tag på och inte alls intresserad av att snacka när man väl pratar med honom i mixade zoner och så här, så att han svängde totalt där, men nu är han ju tillbaka, nu verkar han inte bry sig om det där längre, nu är han inte en av de tuffa killarna längst bak i bussen längre.
Nej, han behöver ju inte det, men jag tror det var så att det framförallt var Henke som satte agendan på något sätt, och sen tog Zlatan efter det, och Henke var just den här, ja, du ska säga så lite som möjligt, ja. Liksom. Och då blev det bäst. När Chippen kom tillbaks till landslaget, det var en träningsmatch mot Wales på bortaplan i Swansea, där du också var med. Ja,
det var där vi sjöng Bonnie Tyler-låtar på en karaokebar.
Ja, just det.
Inför matchen.
Just det, det var en trevlig resa. En av de mest absurda kvällarna i mitt liv, tror jag.
Ja, vi satt i bilen, vi flög till London och sen bilade vi därifrån.
Jag landade på fel flygplats också, minns jag. Ja. Ni skulle hämta mig på Heathrow och jag stod på Gatwick, tror jag det var.
Vi bilade där, du och jag och före detta TT Johansson då, Niklas Gren på TT, som körde bilen, och när vi satt i bilen så kom vi på att fan, det är Swansea vi ska till, Bonnie Tyler kommer därifrån. Om det finns en karaokebar där, då måste vi välja valfri Bonnie Tyler-låt och framföra. Vi hittar en karaokebar och kan ju då inte vika från det här liksom blodslöftet som vi har gett till varandra, så att vi kör ju Bonnie Tyler-låtar. Jag kör Hero. För detta TT Johansson,
jag tror han körde den här It's a Hard Day.
Just det, It's a Hard Day,
som är lite... Han var ganska bra också.
Ja, Hero är ju ett jävla drag på, men jag kunde väl kanske inte riktigt förmedla det. It's a Hard Day är ju ganska svängig, därför kan man med publiken. Men när Oscar Monson kliver upp och drar Total Eclipse of My Heart, så flockas ju hela den här barens tjejer runt dig, och liksom de klättrar på dig. De vill dra med dig hem till diverse lägenheter i Swansea. Alltså du gör ju en makalös succé och allt det här finns ju på film också.
Ja. Och jag sjöng ungefär lika bra som Imitera Chippen nu. Men det stämmer ju faktiskt. Jag valde ju rätt låt.
Ja, du valde definitivt rätt låt. Alltså, för jag och Gren var ju iskalla, va?
Det är film.
Kan ha handlat om annat i och för sig, men...
Och allt är ju dokumenterat, som sagt. Finns på film.
Ja.
Men den här filmen har aldrig sett dagens ljus. Den ligger på en hårddisk hemma i lägenheten någonstans. I någon garderob där. Men den ska nog stanna där.
Ja, den får stanna där till någon av oss gifter sig. Då kan den möjligen komma fram. Det kan vi ha som ett löfte här. Att om någon av oss gifter sig så tar vi med den till bröllopet och spelar upp den.
Det var då Chippen kom tillbaka i vart fall. Ja, Sverige mötte i Wales då. Ja. Och Gareth Bale var ganska blek och var allmänt känd som en överskattad spelare vid den tidpunkten. Då kom Chippen tillbaka i vart fall, och då när han kom in i mixade zonen och träffade oss för första gången så sa just Niklas Gren, sa någonting liksom, ja, är det kul att vara tillbaka liksom. Ja, jag har saknat det, sa han. Saknat er också. Jaha. Sa han liksom. Så sa jag, det menar du inte, sa han. Jo, men det har jag faktiskt, sa han. Det är kul att träffa alla här liksom. Så därifrån ställa om igen på något sätt.
Vad är vi för år här egentligen? Nej, 2010,
2010.
Eller möjligen tidigt 2011. Det är en av början av Hamrens förbundskaptens karriär.
Det var det. Ja. Och jag bodde på ett så dåligt hotell där.
Just det var, ditt jävla hotell var stängt när vi kom fram där. Så du fick ju ta ett nytt hotell. Eller du fick hoppa in på vårt hotell. Eller fan gjorde du? För inte ens receptionen på ditt hotell var öppen när vi kom fram där vid midnatt.
Nej, detta var ju när jag jobbade på Eurosport. Så jag vet inte hur de kollade upp hotell riktigt. Men det var stängt, och sen när jag fick rummet så var det så jävla slitet så det regnade in. Alltså det regnade på fötterna på mig. Och när jag kom hem så fick jag svininfluensa.
Ja, just det.
Alltså, var det inte där? Det var då den gick, så jag var ju skitdålig där ett par veckor.
Var det inte då receptionen var en bar också? Eller vice versa?
Jo, det var det.
Ja, komma till Skåns i midnatt, hotellet är stängt. Annat kan man önska sig. Jag tänkte på det, jag ska bara slänga in en snabb liten brasklapp där. Eller en liten blänkare i alla fall. Jag har ju varit i Brasilien, det lever ju ständigt i mitt medvetande här. Och när du sa det här med att svenska fotbollsspelare, svenska idrottsmän generellt har en attityd av att vilja säga så lite som möjligt, så ringde det en liten klocka hos mig. För att även om det har blivit bättre i landslaget och man kanske inte kan dra alla svenska idrottare över en kamp, så är det någonstans så att det finns en attityd att när svenska idrottare kommer till mediesammanhang så är det väldigt, väldigt mycket att man ska säga så lite som möjligt. Man ska i alla fall inte bjuda på för mycket, och man ska få det här ganska snabbt avklarat. När jag följde det brasilianska landslaget under fotbolls-VM så var tillgången till dem var ganska begränsad. Du fick hålla det till presskonferenser och mixade zon, men när det väl ställdes frågor och de skulle svara, så höll de alltså utläggningar på 5-10 minuter, vissa av dem. För att de ville verkligen förklara. De såg det inte, det var uttalat från den brasilianska pressledningen, förklarade de i alla fall, att spelarna ska inte se det här som att de pratar med journalister, de ska se det som att de pratar med sina supportrar, de ska se det som att de pratar med 200 miljoner människor i det här landet. Så att de ville ju verkligen förklara hur de kände inför olika saker. När de fick frågor om varför de grät vid nationalsången, då kunde Daniel Alves liksom prata i 5 minuter och avsluta med att men det är som bebisen, om man inte skriker så får han inte mammans bröst, för det var något brasilianskt uttryck, och så vidare. Alltså de hade väldigt långa utläggningar på nästan alla frågor du ställde. De ville verkligen tala till sina supportrar, få fram sitt budskap och förklara det så här vi tänker, vi förstår och respekterar att ni har de här synpunkterna och så vidare, men så här tycker vi liksom. Och det var aldrig att de egentligen talade till den som ställde frågan eller så här, utan det var till supportrarna. Och så tycker jag att fler liksom, eller att alla idrottsmän egentligen borde resonera.
Ja, det är en bra strategi, tror jag. Jag vet inte om det är presschefen som slog ner folk i den mixade zonen, la bakom den.
Men nej, så om man är presschef som nitar folk så kanske man gör som man säger. Jag vet inte, det är Bodell får liksom ta till lite hårdare metoder, Niklas Bodell som är pressansvarig i svenska landslaget. Oskar Månsson.
Men en grej där som jag kommer att tänka på då, apropå att de håller långa monologer, då spelar det ingen roll vilken fråga det är, utan man bestämmer sig för vad man ska säga och så säger man det. Lasse Andrell som jobbar här förr i tiden, som numera pensionerad. Man stöter på honom på Södermalm ibland där han går och njuter av livet. Han hade ju alltid det som strategi. Han var ju alltid med i alla debattprogram som fanns liksom, och hade kunnat ta vilken åsikt som helst, kändes som. Och han sa liksom, strunt i vad folk frågar liksom. Jag ska säga mitt och sen är det bra. Och det hade han alltid liksom som, och det funkar ja, ganska bra för honom.
En välbeprövad taktik bland politiker också. Oskar Månsson, i våran förra podd inledde du med att ställa frågan till mig: hur mår du, Robert? Jag tänkte glida in på vårat nästa ämne här genom att ställa frågan till dig, Oskar: hur mår svensk fotboll?
Jag får nästan bolla tillbaka den direkt. Med tanke på att det är du som har liksom tagit den och skriva ett långt dokument, som vi säger i vår värld, om med ju exakt den här frågeställningen. Så jag passar tillbaka den.
Ja, men där förutsätter jag att våra poddlyssnare har läst då. Men jag kan väl rekapitulera den lite, hur vi tänkte här då. Jag hade då en artikel i lördags som utgick från just den frågeställningen: hur mår egentligen svensk fotboll? Jag exemplifierar den med de liksom ekonomiska bekymmer som Djurgården har haft, och intervjuade då Djurgårdens sportchef Bosse Andersson, som liksom fick berätta så här ser det ut i en storklubb när den ekonomiska snaran dras åt, va? Och han ger ju en bild där de då var absolut tvungna att göra spelarförsäljningar, annars hade de på sikt inte fixat elitlicensen helt enkelt.
Han måste bara sticka in en grej, ja, snabbt. Efter den här matchen som vi pratade om på Tele 2, så på presskonferensen så gick du fram till Bosse och frågade om har du tid att snacka om någon dag liksom, snacka om lite allt möjligt liksom. Så då sa Bosse: vadå, på Spybar eller? Det var liksom,
ja, vi träffades där utanför en gång för hur länge sedan det nu är, men då hjälpte jag faktiskt Bosse in där, så att det är ju ett jävla meck att ta sig förbi köerna på de här vad ska vi kalla dem, kändisställena i Stockholm, men emellanåt har man ju lite tur där, och det är står någon fotbollsintresserad vakt i någon dörr där, och då kan man bli invinkad. Och min stora triumf den här gången, det var ju att jag var då uppenbarligen mer känd, eller vad vi ska kalla det, än Superbosse, så att jag blev invinkad och jag fick ta med mig Bosse in. Det var under tiden Bosse inte var sportchef, så att möjligen liksom att han hade blivit lite bortglömd där. Idag hade det säkert varit tvärtom. Idag hade det varit Superbosse som hade fått vinka, ta in mig där tack vare vakterna.
Du har varit i Brasilien för länge då?
Ja, det kan ha varit så. Bosse sa i alla fall då, apropå den frågan där nu som du inte har velat svara på, jag försöker svara på, att svensk fotboll mår skit. Håller du med honom?
Nej.
Eller bollar du över den frågan också?
Men jag tror Bosse projicerar ganska mycket där, för att Djurgårdens ekonomi har varit inne på, men den var nog riktigt jäkla körd i botten där. Lämnar också extra många frågetecken till vad Magnus Persson egentligen sysslar med under sin tid, för han pratar ju enbart om hur de sanerat ekonomin då liksom, och haft det perspektivet, samtidigt som det då kom in liksom upp mot 30 spelare och försvann lika många under 2,5 säsong eller något sånt, otrolig ruljans och korttidskontrakt och sånt här, som man undrade hur det skulle kunna gå ihop. Så Bosse har ju haft den jobbiga situationen, han var ju förmodligen tvungen då, i och med att Djurgården inte vill ta in externt kapital, åtminstone inte om det inte verkligen behövs. De har ju tagit in 80 miljoner på de senaste 5 säsongerna, vilket är helt otroligt. De gör ju ut runt 20-25 miljoner minus på driften varje säsong. Och det säger sig självt att det inte håller.
Jag får bara flika in där. Det upptäckte jag ju när jag gjorde den här grejen, att deras liksom egna kapital räddades ju egentligen av, och det har ju inte uppmärksammats, av en gåva 2013. Det står klart och tydligt uttryckt i deras årsredovisning att de får gåva på 15 miljoner kronor liksom. Utan den gåvan så hade de varit nere på ett eget kapital på 1 miljon, tror jag. Nu hade de väl i alla fall 10-12 när de gick in i den här säsongen. Men de hade alltså i princip varit av med sitt egna kapital, men får en gåva. Jag ringde upp vd Henrik Berggren och han ville inte säga varifrån den här gåvan kommer, utan konstaterar bara att det finns snälla människor runt Djurgården, så egentligen räddades deras resultat av gåvor den här förra året.
Det är ju spektakulärt också, för att få en gåva på 15 miljoner när klubben kanske omsätter totalt 90. Alltså det är ju sensationellt. Det har ju passerat lite obemärkt förbi, ja, faktiskt. Med tanke på att det förmodligen var helt grundläggande. De kanske inte hade fått elitlicens annars, så, ja, hade det varit flytta ner. Å andra sidan så är det ju alltid någon som går in och hjälper dem. De har ju mycket prominent folk runt klubben. Mm. Bland annat H&M-familjen där. Stefan Persson går ju in med, har gått in med mycket pengar. Men, och då har ju många sagt liksom, varför går inte bara H&M in och sponsrar dem, liksom ger dem en liksom 50 miljoner om året liksom, och gör en toksatsning. Men när jag har liksom kollat lite på de där frågeställningarna, så verkar det som att alltså ett företag av H&M:s karaktär, som är liksom globalt och är väldigt, väldigt brett liksom, som ska gå hem överallt, de förlorar kanske mer på att gå in och sponsra en enskild förening. Mm. För då stöter de så, alltså Djurgården har ju rivaler och sånt till exempel. Så då alltså de vill inte bli förknippade med något så smalt, utan de skulle kanske i så fall, alltså vi sponsrar svenska idrott liksom, eller något i den stilen. Mm. Men det kommer in en hel del pengar därifrån, och det är just för att folk är snälla då, som Henrik Berggren sa, alltså folk vill hjälpa till för att de har ett hjärta för klubben.
Det om Djurgården, de kan ju inte liksom vara exemplet som talar för hela svensk fotboll. Jag menar, det finns klubbar som mår mycket bättre, men jag tror att vad jag liksom försökte rikta in den här artikeln mot, det är väl mer den här trenden liksom. Tittar vi på storklubbarna och topplagen, så har de i regel tappat publik det här året. Elfsborg har liksom dags dator och tappat 1500, AIK Malmö ligger någonstans på att tappa 2000 liksom i snitten. Alltså du har en nedåtgående trend där. Jag tror inte att det kommer synas i resultaten, i och med att det har sålt så himla mycket spelare, men någonstans hänger det här ihop. Och det som är riktigt intressant, det som blir intressant att göra, det är ju att samtidigt så finns det liksom den här målsättningen inom Allsvenskan och Superettan, att man ska ha dubblat sin omsättning. Det är ju det perspektivet som det här blir intressant. Man har ju liksom en målsättning om att svensk fotboll måste dubbla sina intäkter för att hänga med, och det här målet sattes 2011 och det ska vara klart 2017. Då ska man också vara Nordens bästa liga, och det kanske man klarar. Man passerar Danmark och så vidare på ranking och så här. Men den här dubblade intäkterna, för att vara exakt, de har ju alltså ökat från 2012 då 280 miljoner SEF-intäkterna till 320 miljoner. De ska alltså upp till 560 miljoner. Det verkar ju fullständigt orimligt att det ska gå ihop. Så att det går ju inte åt rätt håll. Det är väl ur det perspektivet man ska se min frågeställning, hur mår svensk fotboll? Det är ju det perspektivet man ska liksom se Bosse Anderssons uttalande, svensk fotboll mår skit. Liksom. Vi har alltså ett mål som man under flera år har jobbat mot, och just nu har det här vänt neråt då.
Det tidigare målet, som jag tror var typ runt, alltså skulle uppfyllas 2010. Det var så att
det skulle man ha ett lag i Champions League.
Ja, men i kvartsfinal i Champions League. Eller åttonde eller semifinal i Europa League. Ja. Liksom parodiska mål då, som det inte fanns någon plan för alls. Ja. Det låter ju lite som en dröm det här också med omsättningen. Ja. Men man kan väl säga så då att, alltså Djurgården har en väldigt tuff ekonomisk situation, och det har ju de andra klubbarna också. De som mår bra ekonomiskt är väl Malmö, Kalmar, Häcken då. Mm. Som ändå har haft ordentligt eget kapital under en lite längre period. Men det är ju svårt att säga, eller jag tror inte Allsvenskan tappar så mycket. Tappar givetvis för varje säsong mot toppklubbarna, för att de bara kör ifrån ännu mer liksom. Alltså tv-intäkter ökar, alla klubbar ökar sin omsättning och kan höja sina löner och sånt. Men om man tar på mellanligorna då, där har ju funnits mycket problem. De kan inte köpa spelare på alls samma sätt. Och vi har ju ändå sett så här i Europa League och nu Champions League-sammanhang om att de svenska klubbarna har ju kanske till och med stärkt sina positioner lite de sista åren. Så där har ju utvecklingen inte gått åt fel håll åtminstone.
Sen kan man ju titta då, de enda som liksom lämnar mellanhandsrapporter då i Allsvenskan, det är ju egentligen AIK då som börsnoterat bolag, att de lämnar de här kvartalsrapporterna, och de minskar ju sina intäkter Q2 då, som är den aktuella perioden nu 2014, har de 31 miljoner. Q2 2013 så hade de 41 miljoner. Och då är det klart att då ska det in ett derby där det finns lite saker att ta hänsyn till. Men AIK, oavsett vad många av deras supportrar säger, AIK gör ju själva i sin Q2-rapport analysen att det handlar inte bara om det, va, utan de gör bedömningen att både minskad sponsoraktivitet och då minskad publik hänger ihop med dödsmisshandeln i premiärhelgen och den liksom påföljande debatten där då.
Nu har jag förstått det också utan att ha sett någon siffror, men att många sponsorer har blivit mer försiktiga då efter det som hände, för att man vill man synas i sponsorsammanhang, så är det ju, det är ju exponering plus goodwill är det väl man är ute efter då. Och goodwill-faktorn sjunker ju rätt mycket när folk förknippar fotboll med att folk dör då.
Nej, men så det är väl liksom ramen där, och jag tycker också att det ska bli väldigt intressant att se. Nu har det varit väldigt mycket spelarförsäljningar som sagt, och det har kommunicerats siffror i pressen, och du har säkert skrivit några av dem. Jag tycker att det ska bli intressant att se vad det står på nedersta raden för transferintäkter när många klubbars årsredovisningar kommer här då i början av nästa år. Alltså, vad har de fått egentligen? För att vad jag har förstått så är många, i och med att det klubbar ute i Europa inte heller på alla håll har det så himla gott, så har jag hört att det är många av de här liksom övergångssummorna är uppdelade i väldigt många olika utbetalningar över ganska lång tid, va. Det ska bli intressant att se vad man verkligen har fått för spelarna och om man kommer få alla pengar och så här.
Nej, det verkar inte vara alls lätt, men det finns många exempel på när spelare har gått som bossman med spelare som varit i en klubb länge då, och då måste ju den köpande klubben betala ett utbildningsbidrag som ändå kan vara liksom upp mot 6 miljoner eller något sånt här då, om spelaren varit i det här fallet av den svenska klubben länge.
Det är väl ett av de mest uppmärksammade exemplen.
Precis,
på det.
Så det har många gånger slutat i att klubbarna inte har betalt liksom, och man har tvistat om vilken klubb har spelaren tillhört och sånt liksom. Och de stora klubbarna har liksom kunnat utnyttja det då genom att veta att den mindre klubben måste driva det här i process liksom, och med risken då att om man skulle förlora så kanske man får stå för domstolskostnader själv. Och så vidare. Så det är ju trots allt då positivt när spelare ändå har sålts för över eller runt 20 miljoner då i de här fallen. Det är ju en stor plusgrej då, om minusgrejen såklart är att bland de bästa spelarna försvinner. Så hade det ju varit mycket värre om alla bara dragit som bossman då på slutet.
Man kan väl säga så här då att jag tyckte det var, om vi ska sammanfatta den här punkten, så tyckte jag det var relevant att ställa frågan hur mår svensk fotboll. En av Sveriges mest rutinerade sportchefer, Bosse Andersson, förvisso part i mål då, tycker att svensk fotboll mår skit. Oskar Månsson, du sträcker dig till att säga att du är lite orolig över den pågående utvecklingen.
Ja, det kan man väl göra.
Och då leder mig in på vårt nästa ämne faktiskt. Det är en annan grej som jag faktiskt också tog upp i ett blogginlägg som egentligen väl började bland ett antal AIK-supportrar får man väl säga. Det är väl den här diskussionen om det är bra för svensk fotboll att vi får ett lag till Champions League, och det givetvis med anledning av att Malmö FF är ett skott och ett mål egentligen, om man ska hårdra det, från att nå Champions League. Det räcker ju med 1-0, va? Så har vi ett svenskt lag i Champions League första gången på 14 år. Kan man säga då att det är bra för svensk fotboll rakt upp och ner? Det är väl någonstans där debatten. Jag menar, vissa anser då att nej, det kan man inte göra för att det är bra för Malmö FF, det är inte bra för svensk fotboll. Jag och många av mig säger att det är bra för svensk fotboll, för att det är någonstans, det är dit vi måste sikta, och då måste någon gå före, även om det då innebär en risk att Malmö dominerar något år eller två. Men liksom min liksom bild av det här, det är ju att svensk fotboll ska fortsätta att vara den här jämna serien. Allsvenskan ska vara den här jämna serien där vi har ett par sex lag liksom som kan vinna varje år. Det som liksom är allsvenskans särart och det unika med vår allsvenska. Men vi borde kunna förflytta oss upp ett par nivåer så att de här UEFA-pengarna kommer svensk fotboll till del istället för att de nu då till exempel hamnar hos Red Bull, vilket jag överhuvudtaget inte får ihop. Så vi kan ha liksom kanske två lag som kvalar till Champions League varje år, var och ett är direktkvalificerat, ett får kvala. Vi har ett par som når Europa League, på sikt kanske spelar kvartsfinal, stora matcher i Europa League. Vi måste liksom sikta på att nå den nivån, att förflytta hela den allsvenska nivån uppåt, för att jag menar, det innebär större intäkter, det innebär att talanger kan behållas mycket längre, och jag menar, det finns ju inget roligare, det tror alla supportrar håller med om, när vi kan behålla dem liksom, de egna spelarna, för det gör det ju jävligt kul att gå dit liksom, när det är liksom en egen talang som dominerar, och kan han då stanna liksom 3-4 år i allsvenskan fastän han levererar på en hög nivå liksom, så vore det fantastiskt. Jag tror att det är nödvändigt att sträva dit istället för att direkt se eventuella hinder som kortsiktigt kan uppstå och säga att nej, vi kan inte ha något lag i Champions League. Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att vi det måste börja någonstans.
Mm. Du var väl i, eller inte väl, utan du var ju i stor debatt, apropå det här vi pratade, ta debatten-punkt som vi pratade om förra gången.
Mm.
Du och AIK, Twitter-maffian, hamnar i luven på varandra. Ja, det var ju, igen får man väl
ja,
säga.
Ja, det var ju just gällande det här. Nej, men AIK och Twitter-maffian är ju tacksam på det sättet att de får ju fart på debatten, va? Det måste ju ge dem, va? Det är ett bra sätt liksom att få fart på det. Jag tycker att det är bra att diskutera de här grejerna. Där ger jag dem all cred. Så att det får man ju utnyttja ibland, va? Jag menar, det fick ju fart på debatten. Det var väl det som dominerade diskussionen inom svensk fotboll den här helgen, åtminstone i de sociala medierna. Så att...
Ja, det nådde till och med mitt bröllop, kan jag säga.
Ja, du ser.
Och det var långt ute i skogen.
Ja. Nej, men du svarade inte riktigt på...
Nej, men jag är inte riktigt klar bara. Men du hoppar ju på två av våra kollegor också. Två goda kollegor, tycker jag. Daniel Sjöberg på Expressen och Elena Lövholm på SVT.
Hoppa på. Jag tyckte att jag beskrev en journalistik som jag ser från dem och kanske från andra, att man det är inget fel på åsikten i sig att ifrågasätta en samstämmig journalistkår som säger att det är bra för svensk fotboll att vi har ett lag i Champions League. Det som är intressant med den här typen av journalister, det är att de liksom, det är inte de som kastar in den facklan och sen får igång debatten, utan det är de som de väntar liksom till de identifierar den hos supportrarna och sen driver de den. Det var väl lite det jag vände mig emot, och i det exemplet jag tog i det här fallet så var det ju en extremt raljant rubrik. Bra för svensk fotboll liksom, man raljerade kring det här begreppet i en blogg, för att sedan landa i slutsatsen att det nog fan är bra för svensk fotboll ändå, och det är det jag menar. Jag har sett en journalisttrend där, och det tycker inte jag är något fel. Jag menar, vi journalister måste, så länge det liksom inte är personangrepp och grejer, vi måste väl kunna hugga på varandra lite, det måste väl kunna vara lite liksom bitska kommentarer fram och tillbaka. Jag menar, vad fan, Ekvall och jag, Vi kan spela i samma journalistlandslag och rulla upp en finsk backlinje tillsammans, men vi kan ändå liksom kasta lite gliringar på varandra i bloggar och så vidare, och det har vi gjort i 15 år utan att någon av oss har gått under. Så jag menar, det här tycker jag att de här två liksom väletablerade journalisterna då, som jag nämnde i det här blogginlägget, att det klarar de väl alldeles utmärkt. De har ju sina plattformar, vällästa plattformar, de är bra uppbackade av AIK och Twitter-maffian bland annat. Så att jag menar, det tycker jag inte var något övertramp.
Nej. Om man...
Eller?
Nej, jag tycker också man kan ha debatt liksom. Jag tänkte väl mer att, nu citerade du sig bloggen, men du var ju lite raljant när du kastade om deras efternamn där.
Ja, men det tänkte jag väl också lite så här, att jag menar...
Det var ju lite förminskande så här.
Ja, tvärtom skulle jag säga, så att man inte liksom, jag menar, de kanske inte ville bli omskrivna i det sammanhanget, och då kan man ju vara lite hygglig och inte namnge dem och så. Jag namngav ju någon AIK-supporter den gången, det blev ett himla liv, man skulle
vara
tydligen inte namnge, och då namngav jag inte ens, utan jag skrev hans Twitter-alias liksom, så att då tänkte jag att jag, alltså de som vet, de vet. Men ifall det är folk som liksom söker på dem i arkiv och så i framtiden, så behöver de inte framstå något negativt sammanhang, utan nu de som behövde diskutera det här, de vet ungefär vad det handlar om. Och det var liksom mer en trend jag ville belysa än enskilda personer.
Ja, Ja, det förstår jag. Man kan inte söka på det. Däremot tror jag att rebusen går att lösa på något sätt. Men om vi kommer till sakfrågan också, jag blev också lite trött på den här alltså bra för svensk fotboll raljerandet. Det kommer ju mycket just nu då från AIK-håll. För några år sedan så var det ju IFK Göteborg och AIK som hade en enorm rivalitet. Den har ju bara klingat ut nu, för de har inte varit och fightat sportsligt. Nu är ju Malmö bäst i landet, har varit bäst i landet i ett år, och det rättar ju upp AIK-arna. Man märker ju vilken rivalitet det finns där. Vi hade den här debatten när jag skrev att, att AIK hade den starkaste truppen efter att ha varit Bangura innan Marcus Rosenberg. Det rättar ju upp liksom, så man märker att, det slåss ju mellan de två, och AIK-arna då vill ju, de som har varit mest högljudda vill ju att Malmö inte ska gå till Champions League liksom, att, och att man liksom, jag tror det finns en sån här identitet att, alltså svensk fotboll, du vet att som supporter ska man ju, särskilt AIK-supporter, så ska man ju vara, alltså det räcker att vara det liksom. Vi står utanför etablissemanget, alltså vi är inte ni, som de säger själva, så mot svensk fotboll, framförallt mot Malmö, och sen så raljerar man över alla som skriver att det är bra för svensk fotboll. Men då gör man ju liksom en liten logisk tankevurpa, tycker jag, för att då säger man ju ändå att man är med i svensk fotboll. Alltså om man nu bryr sig om debatten. Samtidigt, och dessutom finns det ju så, det finns säkert många AIK-supportrar, eller många, det finns AIK-supportrar som vill att Malmö ska gå till Champions League. Som kanske...
Ja, sådana reaktioner fick jag också som från AIK. Som är ute, jag är AIK-supportrar och jag tycker verkligen att Malmö, att det är bra om Malmö går till Champions League.
Ja, och då kan man väl allmänt så hålla lite på svensk fotboll, att man vill det. Eller så är man bara analytisk liksom, och tänker, ja men det här kommer gynna oss på sikt. Alltså man, jag tycker bara, vad fan, du får ju göra precis som du vill liksom. Om Danmark spelar VM så kan du välja att vara hur mycket emot dem som helst, för danskarna ska fan om inte vinna liksom. Eller så håller du på Danmark för att ja, men det är bra för nordisk fotboll. Alltså man får ju definiera precis hur man vill i den här debatten. Därför tyckte jag att den var lite alltså, jag håller ganska ofta med Twitter-maffian kan man väl säga. Tycker de är vettiga och liksom progressiva, om man ska säga. De ligger långt framme liksom, ofta tänkt i ganska många led. Men i det här fallet så tyckte jag inte debatten var särskilt intelligent från början liksom, utan den var bara liksom en frustrations...
För mig är det ju självklart att hålla på allsvenskan mer än något annat. Alltså,
ja, för dig är det ju självklart, ja, och för mig också.
Ja, det är ju vad man gör liksom. Och som jag beskrev tidigare där då, att jag menar, någonstans måste du börja. Och sen, jag menar, ska man lyfta blicken i ett lite större perspektiv, herrejösses, mot den moderna fotbollen och allt vad det är. Det måste väl vara så att det är bättre att pengarna går till Malmö än att de hamnar i ett groggvirke liksom. Alltså, det är ändå Red Bull som den här matchen står emot liksom. Så jag menar, bara den grejen borde ju till och med kunna få en engagerad supporter och tycka att fan, den här gången så låt Malmö vinna för fan.
Ja.
Tycker jag. Tömde vi det ämnet där, Månsson?
Ja, jag hade någon tråd till, men jag glömde bort den faktiskt.
Ja, det var som jag säger till ex-flickvännens 11-åriga grabb när han var yngre och brukade glömma bort vad han skulle säga. Då var det säkert inget viktigt. Då blev han rasande.
Ja, det blev jag också när jag kände. För att det var ju någon poäng som jag till och med hade förberett. Ja. Men.
Den kanske dyker upp eftersom tiden börjar rinna iväg. Vi har ju som alltid bara 45 minuter och eventuell tilläggstid att spela på. Så ska vi väl gå in då på att det är en landslagsuttagning idag, som jag ju nämnde där på engelska inledningen. Lite komplicerat för oss att prata om eftersom vi spelar in den här podden innan den här uttagningen är gjord. Erik Hamrén ska presentera truppen för träningsmatch mot Estland och då det första EM-kvalmatchen borta mot Österrike. Då, av alla lag som ju även Red Bull kommer ifrån, som Malmö möter.
Nu kom jag på det förresten.
Jaha, ja, du ser. Det brukar vara så.
Ja.
Är det värt att ta eller?
Ja, men det går snabbt så vi tar den. Jo, men apropå det här att man pratar om åsiktskorridorer,
ja, just det.
I politiken.
Ett sånt där modebegrepp.
Precis, som man vänder och vrider på. Det används liksom från båda håll kan man säga. Man kan använda det när man raljerar antingen höger ut eller längre åt vänster. Men, och här finns ju en åsiktskorridor vad man måste tycka då som riktig supporter liksom. Du får inte liksom skeva där någonting i den uppfattningen. Och jag tänkte att den var ju lite besläktad med den striden som PSV-fansen driver i Holland nu. Mm. De är oerhört mycket emot wifi.
Ja, just det, det har jag hört. Det tror jag du har nämnt, ja.
Mm. På Philips stadion i Eindhoven, mycket modern arena för övrigt, har de då installerat wifi. Och det gillar inte supportarna.
För att man ringa eller?
Ja, du får fortfarande ha telefon, men du får inte använda wifi. Nej, men det var ju lite gulligt nästan. Just ja. Det här mot den moderna fotbollen. Att man liksom, ja men du strider mot wifi liksom. Frågan är om du strider mot datorn som uppfinning också. Mobilnätet. Ja, jag vet inte. Men ibland kan man bli lite förblindad som supporter,
jag förstår,
tror
jag.
Det kanske inte var riktigt rätt strid att ta liksom. Det finns mycket annat att protestera mot kanske i den moderna fotbollens utveckling. Men just wifi kanske man kan låta vara.
Jag känner att jag har inget att invända mot din beskrivning.
Du har inte det, men då går vi vidare då.
Till den här landslagsuttagningen då som sker ett par timmar efter att vi spelar in det här. Intressant tanke tycker jag att Malmös sportchef Daniel Andersson framför i en intervju med Fotboll Direkt, tror jag det är då. Det är väl lite det både du och jag har varit inne på egentligen. Daniel säger att om Erik Hamrén, om det är 50-50 mellan två spelare, så tycker han att Erik Hamrén konsekvent ska välja en spelare från Allsvenskan om det står 50-50 mot ett utlandsproffs. Vi har varit inne på den här linjen att vi tycker att i den situation svensk fotboll eller Allsvenskan då befinner sig, så tycker vi att Erik Hamrén bör titta mer på Allsvenskan. Jag tycker att Daniel Andersson i den här intervjun konkretiserar det här på ett ganska bra sätt liksom, hur det kan stärka spelarna när de kommer tillbaka till sitt klubblag, hur det gör att klubbarna kan få mer pengar när de väl säljs, hur det gör att spelarna kan vara bättre förberedda när de kommer ut i de här klubbarna. Han tar liksom ett långsiktigt ideologiskt perspektiv på hela den här debatten som han säkert har förberett och planerat, och ramar in ganska bra i den här intervjun med Fotboll Direkt. Jag rekommenderar alla att läsa den, ligger på deras hemsida, för att han på ett väldigt konkret sätt lyckas sätta ord på alla de fördelar det faktiskt finns att Erik Hamrén kan liksom titta lite mer på den allsvenska fotbollen, speciellt i det läge där landslaget nu befinner sig. Det känns ju som att man står inför ett vägskäl när han tar ut den här truppen. Hur ska han bygga? Är det den gamla liksom generationen? Är det Elmander och Toivonen och Sebastian Larsson och Granqvist och allt vad det är liksom? Är det liksom Värnblom och är det the usual suspects igen som ska tas mot EM i Frankrike, eller ska man utnyttja det här tillfället och liksom, när den här generationen ändå inte känns som man kan få ut så väldigt mycket mer av, och de nyligen har misslyckats i ett kval, ska man faktiskt helt enkelt börja om på nytt och titta väldigt ungt?
Mm. Ja, det är en intressant fråga, för att det känns ju som att vi har kört fast lite grann. Jag ska gå på den här presskonferensen. Jag tror jag ska sticka iväg precis efter vi har tryckt på stopp här efter vårt eventuella tillägg då. Eventuella tilläggstid. Men vi har ju snott en preliminär trupp här.
Som, ja, just det.
Fotbollskanalens Olof Lund.
Ja, just det.
Så vi sparar lite tid.
Den skulle väl vara ungefär samma som vi kommer fram till där. Han har tagit ut vad han tror att det kommer bli. Den truppen är ju en blandning av gammalt och nytt. Och det är väl någonstans jag tror att Hamrén också kommer att landa i. Det kommer bli många av the usual suspects. Men med ett par nya namn då.
Mm. Han har ju då plockat ut Emil Forsberg, Nabil Bahoui, Branimir Hrgota. Är väl de helt nya namnen då. Filip Helander också med i den här truppen då, som kanske stämmer överens med verkligheten om några timmar. Och det är ju välkomna tillskott allihopa, kan jag tycka, som känns att de mycket väl kan konkurrera redan nu.
Ja. Alltså när jag tittar på den så tittar jag på mittbackar. Alltså det verkar, vi har ju fortfarande, så är det ju så att Sverige har ett problem där. Det finns ju inga mittbackar som har någon vidare snabbhet alltså. Jag menar, Filip Helander är bra på mycket, men han ser inte snabb ut mot Red Bull. Det kan man ju inte göra honom.
Nej.
Och det är ju samma med de andra lovarna. Jag menar, Alexander Milosevic tror jag också är för långsam. Pontus Jansson är ju inte heller hans största liksom, fördel.
Pontus Jansson är ju en älgare av rang. Men,
så när han har ju inte kvick i vändningarna.
Men han är verkligen inte.
Och någonstans är det väl, vi har haft ett trögt mittbackspar och kastat in ett nytt mittbackspar. Det var väl ungefär lika trögt liksom. Och tittar man nerifrån så är det ganska tröga mittbackar som kommer upp där också. Där finns väl en konkret sak att titta på, vad man på sikt kan hitta där, va. Ja, men det är ju som sagt en blandning den här truppen då. Det är de gamla vanliga som har kastat in de här nya namnen. Du nämnde, man skulle ju kunna göra en hel omvändning. Jag menar, du kom ju tillbaka från France där, lyrisk, och hade sett framtidens fotboll efter du såg AIK Häcken med alla dessa unga spelare. Det finns ju spelare som nu nämnde du Nabil Bahoui här, men man skulle ju också kunna tänka sig att kasta in en trupp då, en Carlos Strandberg eller en Simon Gustafsson från Häcken, om man vill göra en total liksom total nystart på ett svenskt landslag och chansa lite och sätta den här EM-platsen på spel för att bygga någonting på sikt. Det finns spelare, ännu fler spelare i AIK där då, Sam Lundholm är väl en, kanske givetvis ingen av dem jag nämner känns helt mogna för ett landslag liksom, men om man vill göra en ideologisk kursomvändning, helomvändning.
Ja, det var en kul match. Det var som sagt många unga spelare, de du nämnde där, plus Ibrahimoro och Ebenezer Ofori som spelar på AIKs innermittfält. De har för sig ganska långt från ett svenskt landslag.
Ja, så är det.
Men och av dem, Carlos Strandberg är ju inte riktigt klar. Men jag tycker att en sån som Simon Gustafsson mycket väl skulle kunna få chansen redan nu. Jag har sett honom i några matcher. Och även om han inte gjorde någon toppinsats igår, så finns det en sån självklarhet i hans spel. Liksom, att han har sånt register, han har tryck i spelet, han har liksom överblicken. Han gör någonting med bollen varje gång, så han kommer i och för sig inte lösa någon mittbacksproblematik, men det är en väldigt, väldigt spännande spelare. Din privata supertalang, Simon Gustafsson.
Just det.
Men lite kul också, han spelar ju med Samuel Gustafsson, hans tvilling. Spelar också från starten den här matchen då. Och Samuel är ju givetvis också en stor fotbollsbegavning, men inte på samma nivå. Nu fick han ändå starta. Låg ganska lågt ner i planen. De spelade ett slags 4-3-3 kan man väl säga. De skiftar ju mycket position och anfall. Då låg Samuel ganska lågt och skötte upp spelen, ofta mot Simon. Och när Samuels uppspel inte kom rätt, då såg jag liksom på kroppsspråket och Simon bara skällde ut sin brorsa där liksom. Så de har nog en ganska hård jargong inbördes, skulle jag gissa.
Men det har jag förstått. Jag intervjuade ju Simon där för ett tag sedan, och de har nog liksom tampats genom åren i allt från liksom trädgården till Fässberg till nu i Häcken då. Så att de kan nog, precis som du och jag, ha olika åsikter om saker och ting.
Så kan det nog vara, faktiskt.
I och med att den här truppen då, som sagt, tas ut efter vi spelar in det här, så kanske vi inte ska grotta ner oss så himla mycket mer i den, utan vi får helt enkelt avvakta och se. Vi har sagt hur vi ser på det för framtiden.
Intressant med Zlatan såklart, om han skadar, hur allvarlig är. Yeah. Idag skriver Expressen att han inte spelar helgen i franska ligan på söndag, och Aftonbladet skriver att han spelar på söndag i franska ligan. Så vi får väl se.
Det blir ju i alla fall ett tydligt facit i den frågan.
Ja, det kan man ju säga.
Men det är bra med mångfald och olika, vad ska man säga, åsikter.
Ja, vi gillar olika, som Aftonbladet säger.
Vad har du annars på gång förutom att du ska på den? Jag åker ner till Malmö här, vad det lider. Jag åker på imorgon bitti, onsdag morgon. Vi förbereder ett webb-tv-program där vi då får med Malmö sportchef Daniel Andersson, som jag precis sa, då hade en intressant utspel i Fotboll Direkt. Det kommer vi givetvis ta upp i det här införprogrammet då, inför Malmö mot Vodka Red Bull. Vi får med supportrarnas representant SFSU:s Tony Ernst. Jag tänkte ställa frågan till honom. Är det här bra för svensk fotboll om Malmö går till Champions League? Han backade ju på Twitter, backade han från att ha någon åsikt om det. Vi får se om vi får ur honom den där. Den är ju lite känslig för han då, eftersom han måste ju liksom balansera mellan de här olika supporteråsikterna som finns. Vi får väl se om han svarar som en politiker och ger ett antingen eller svar, eller om han svarar som en supporter och ger ett tydligt svar.
Ja, Det vet man inte, han känns ju som en frispråkig, men han kanske har skolats på gamla dagar.
Ja, men jag tror att han kan vara lite lurig för den här frågan. Ja. Jag ska ställa den till honom så får vi se vad han svarar. Sen naturligtvis matchen då på onsdag kväll som blir oerhört spännande på alla sätt och vis.
Jag träffar en av svensk fotbolls, kan man säga pamp? Nej, men en makthavare i svensk fotboll i alla fall som jag har skrivit ut en intervju med som kommer i dagarna. Jag ska inte berätta riktigt vem det är nu, utan det får man se av lite taktiska skäl. Okay. Men det kan nog bli intressant.
Där ser vi fram emot.
Mm, och sen vill jag ju också bara nämna att jag träffar Martin Ödegård förra helgen.
Det sitter, apropå talanger.
Apropå talanger, det sitter fortfarande väldigt, väldigt starkt. Den 15-åriga norska mittfältaren som blev uttagen i landslagstruppen. Dock ej i EM-kvaltruppen då, men i en träningsmatch som de skulle spela mot Förenade Arabemiraten. Precis innan. 15 år, jag följde med honom i Norge, träffade han och hans pappa, åkte med och tittade på en match där de vann med 3-2 i Strömskotset som han spelar i. Vann med 3-2 på bortaplan, tippeligan, och han gjorde assist till alla målen och var bäst på plan verkligen, den här 15-åriga killen.
Och nu åker du till Friends här och ställer frågan till Erik Hamrén, varför får svensk fotboll inte fram sådana talanger som den norska sliter fram med sina bergstoppar?
Ja, det kan väl Hamrén ta på sig att vi inte har någon sån. Nej, men det var ju en helt, helt sensationell story om en kul att en av världens största talanger måste han ju vara. Då finns i vårt grannland. Mm.
Det kan vi väl unna dem. Den norska fotbollen har ju inte skördat några större triumfer de senaste åren. Jag vet inte fan om vi alls ska unna dem förresten. Det är inte bra för skandinavisk fotboll om det går bra för Norge.
De är ju rankade typ så här 55 i världen. Ja. Så de har en riktig jobbig period just nu. Så de kan behöva det.
Då kan vi unna dem det så de klättrar lite på rankingen. Men det tycker jag att vi stänger butiken, för att nu går min parkering ut här om 10 minuter. Och som du vet så styrs numera både ditt och... Eller både mitt och ditt liv av mina parkeringstider, eftersom det blivit så jävla dyrt att parkera utanför. Jag redan den här första arbetsveckan drog på mig parkeringsböter på 1500 spänn. Det drabbar kanske ingen fattig, men det är ändå sura pengar, så jag tänkte undvika att få en ny bot.
Ja, det är lite irriterande faktiskt att mitt liv ska styras av din parkeringstid.
Ja, men du ska ändå väg till Friends. Så att vi tackar alla som lyssnar. Folkets podd 51% fotboll är tillbaka next week. I hope you will listen to us then also. And we will see if there will be a continue on this experiment with do a part of the pod in English. Thank you very much.
Auf Wiedersehen.